Nu kommer ett nytt avsnitt av Tyresö författaren Peter Pauls uppläsning av sin bok En vän som heter Mia.
Peter Paul läser En vän som heter Mia, femte avsnittet. Först en sammanfattning av vad som har hänt. 11-åriga Lina och hennes 5-årige bror Ola lever hos sin alkoholiserade mamma. Ett liv som Lina inte låter någon få insyn i. Hon får ta hand om mycket i hemmet. Bland annat att se till att Ola kommer till förskolan på morgonen och blir hämtad på kvällen. Mamman till Olas bästa kompis Filip har då och då ryckt in när Lina inte hunnit hämta Ola. Ola har fått övernatta hos Filip en gång och på fredag ska detta bli av igen. Inför sin klasslärare Ulla förklarar Lina sina många förseningar med att mamman är allvarligt hjärtsjuk och inte kan ta hand om Ola ensam. Därför kan Lina inte följa med på den planerade klassresan, säger hon, medan den verkliga anledningen är att mamman aldrig skulle gå med på att betala de 400 kronor som resan kostar. Inte heller Linas bästa vän Mia har lust med någon klassresa. Flickorna hittar först på att de ska bli sjuka. Sen ändrar Lina till att hon sagt till Ulla att hon inte vågar för hon är rädd för några klasskamrater. Mia ändrar också till att hon ska säga till Ulla att hon inte får för att hennes mamma är så orolig för vad hon kan råka ut för. Mia påpekar också att det där som Lina har sagt kan ställa till med problem om skolan börjar utreda mobbning i en klass där detta i själva verket inte förekommer. Lina bekänner då för Mia att hon inte alls har sagt så till Ulla. Till hennes överraskning frågar Mia inte efter vad Lina i själva verket har sagt, utan blir bara glad över att problemet är ur världen. Lördag, kapitel 11. Inte hör Solveig av sig. Och förresten, hur skulle det gå till? Allting går naturligtvis bra där borta. Så Lina bestämmer sig för att gå dit, titta över. Men inte för tidigt, utan fram på dagen. Pappan, eller åtminstone en person som Lina förmodar är pappan, står och petar med ett fågelhus. Han nickar åt henne. Är du Lina Johansson? När hon nickar gör han en bjudgest mot ytterdörren och vänder uppmärksamheten tillbaka till fågelhuset. Lina trycker på ringknappen och avnjuter klangen ding-dong från klockan där inne. Solveig öppnar dörren. Solen går upp med en sång när hon ler mot Lina och visar in henne. Det är fint där inne. Mjuka mattor, vackra tavlor, hyllor med böcker och glasskåp med vackra saker. Ljust och rent. Runt Linas fötter rusar ett skällande vitt nystan. Minsta tänkbara för att vara hund. Ja, litet även som dammtuss betraktat. Hon förstår nu varför Ola skrattade när han sa att den var jättestor. Åh, vad gullig, är det buffel? Ja, säger Solveig och lossar vidundret från Linas brister. Vi tänkte att ett sånt namn skulle bättra på självkänslan. Ola kommer springande med ett stor flin över ansiktet och kastar sig om halsen på Lina. Vi har varit sjuka hela dagen, berättar han, så glatt att det rakt inte finns anledning att tro på någon svårare sjukdom. Vadå för sjuka? Jag har legat och fått choklad och stora mackor. Och Solveig läste och... Det är ju så, förklarar Solveig, att när Filip är sjuk brukar vi pyssla om honom lite extra. Det har han lärt sig och förstått. Så ibland tar han en liten sjukdag. Det passade så bra när han fick sällskap med den här stackars sjuklingen. Och idag, hoppas inte Ola tar med sig det hem. Vi ställer nog inte upp lika bra där. Bakom Linas ord anar Ola risken att han ska hem. Han ber raskt att han ska få stanna kvar här hos Filip. För alltid. Det är förstås på skoj, Lina frågar. Men Ola funderar på det storartade förslaget en stund innan han säger att han menade fram till imorgon. Lina rådfrågar Solveig med blicken. Hon nickar och säger att det går så bra för hennes del. Det är roligt för Filip med sällskap. Så om det inte korsar några planer så kan Ola mycket väl stanna över natten igen. Ja, han kan ligga över imorgon också. Solveig lovar att lämna av honom på solstugan måndag morgon. Ja, vi har inga planer, säger Lina grå och trist. Men kan Ola verkligen... Ja, Ola kan verkligen, menar både han och Solveig och Filip. Därmed är det klubbat. Fast över Olas lilla ansikte drar betänksamhetens sky. Blir du ledsen om inte jag... Om du blir ensam? Gubben. Lina kan inte annat än falla på knä och omfamna honom. Såklart jag inte blir ledsen när jag vet att du är här och har roligt. Blir det för ensamt så tar jag väl min kudde och kommer hit. Nej, flinar Ola. Men när han ser att Solveig nickar åt det förslaget ber han Lina att ta med hans kudde också ifall hon kommer. Kudden är så konstig här. Sen bestämmer Solveig att Lina inte får gå utan att också ha fått något i magen. Dricker du kaffe? Nej, usch, grimaserar Lina. Då blir det choklad för henne också. Varmt ska det vara i magen en dag som denna. Det enas om att man tycker att det räcker med vinter nu. Skulle det inte råda global värmebölja? Deras lilla plätt av världen tillhör globen jorden den också. Lina får välja mellan smörgås och bullar och säger att det lät så gott när Ola pratade om vad de fått, så hon tar gärna en smörgås. Du har allt en omtänksam liten bror, du, säger Solveig. Men du behöver inte ta med dig någon kudde. Vi har så det räcker. Men de är ju konstiga. Bortakudde bra, men hemmakudde bäst. Heter det inte så? Ja, vad han nu menade med konstig. Inte värre än att han sover som en liten mullvad på den i alla fall. Buffel betraktar Lina oändligt sorgset ner från golvet, som om han inte vet att han har sin lilla matskål inom räckhåll. Hon glömmer att ta det lite sakta när hon stoppar i sig. Solveig ser på henne med allvarsblick, men ler. Oj, du var visst hungrigare än du låtsades om. Hon brer ytterligare en macka åt Lina med tjockt med leverpastej. Om det Solveig sa var en fråga så undviker Lina i alla fall att svara på den. Visst var hon hungrig, men det normala är nog att vara mätt och nöjd när man är ute och går så här dags. Nu blir hon mätt och nöjd och chokladen värmer gott i magen när hon tackar för sig och ger sig ut igen. Hon förlänger sin promenad utan att ha något mål. Det finns ingen anledning att gå hem redan. När Lina gick hemifrån sov mamma. Hon är säkert på dåligt humör när hon vaknar, om hon vaknar. Lina skulle helst vilja göra som Ola, gå till någon annan och sova. Riktigt vila ut. Tanken på Mia flyger genom huvudet. Inte att stanna där och sova förstås, men att titta in en stund bara. Hennes ögon längtar efter något vackert. De fick lite att se på hemma hos Filip, men det bara ökade deras längtan. Tanken flyger sin kos. Man kan inte göra så, säger en annan tanke. I alla fall kan inte Lina göra så. Första gången man går och hälsar på hos någon ska man väl liksom ha blivit ditbjuden, inte bara komma. Ja, för Lina har aldrig varit hemma hos Mia. Hon vet var Mia bor. Hon har varit utanför och tittat, men inte vågat sig in. Det fanns 4 möjliga våningar i den porten, men av det hon såg utifrån var ingen av dem slagfält för en stor barnaskara. Men sånt kan man förstås inte se från utsidan. Hon stod utanför porten och kände hur dum hon var egentligen. Att inte våga titta in hos sin bästa vän är inte det i fegaste laget. Kanske för normala människor. Men tänk om Mia sen skulle få för sig att göra likadant och titta in hos Lina. Katastrof. Lina gick därifrån. Skyllde inför sig själv på att hon inte visste portkoden. Nu drar hon runt lite på gatorna. Hon har ingen mål, men går ändå åt Mias håll. Med lite tur kan det hända att Mia råkar vara ute just när Lina går förbi. Nej, den turen har hon inte. Det är lika dött i trakten runt Mias hus som i hela världen idag. Det verkar som om en kulen lördag är en dag då alla stänger in sig och sover. Om det skulle råka hända sig att hon plötsligt vågar, så vet hon fortfarande inte portkoden. Men hon vågar inte, så det behövs ingen kod. Kapitel 12. Vad har ni varit hela dagen? Frågar mamma. Upprörd men nykter. Åtminstone verkar hon nykter. Ja, hon verkar rent av kry. Ivrig. Som om hon är igång med något. Fattar du inte att man blir orolig? Men har du inte Ola med dig? Han är väl inte på dagis idag, på en lördag. Ola förklarar då att Ola är hos Filip. Det arrangemanget har mamma inte hört talas om. Varför får hon aldrig veta något? Tänk om hon hade planerat något för dem. Men planerat något, vad skulle det vara, mamma? Och ser de borta. Vad menar Lina med att påstå att de har pratat om det? Aldrig att mamma skulle släppa iväg Ola till vilt främmande människor. Så det kan de inte ha pratat om. Vi kan gå dit, säger Lina. Så får du träffa dem och se att han har det bra. Men det kommer inte i fråga. Inte går man till vilt främmande människor en lördag utan att vara inbjuden. Hur skulle det se ut? Lina som vet vad han är och vilka de där människorna är, hon får gå dit och hämta honom när det blir så dags. När hon förklarar att han ska sova över, bleknar mamma. Lina skyndar sig att berätta att han kommer att sova över imorgon också och att Solveig tar honom till solstugan på måndag. Men varför gör ni så här? Mamma gråter nästan. Räcker det inte att han är hemifrån hela dagarna? Får jag inte träffa min son på helgerna heller? Och du är ute och ränner. Tål ni inte er mamma ni två? Jo, men du sa faktiskt att det gick bra när jag frågade dig igår. Du frågade inte mig något igår. Jo, fast det är klart. Du var så full så du minns som vanligt ingenting. Det är lite av en chansning att säga så, eftersom det faktiskt kan hända att mamman minns klart. Men den här gången får det i alla fall tyst på mamma. När hon är nykter vill hon inte höra talas om att hon dricker för mycket. Hon oroar sig för vad hon kan ha gjort i fyllan och villan. Lina kan påstå nästan vad som helst om hon samtidigt säger du var för full för att minnas. Mamma vågar inte sätta emot då. När hon sedan verkligen är full bekymrar hon sig inte det minsta för minnesluckor eller vad hon kan råka ställa till med. Då är Lina bara oförskämd om hon antyder att mamma är berusad. Nu, när mamma är nykter, blir hon obehagligt emots av antydningar. Och ännu mer illa berörd när Lina går längre än till antydningar och påstår att mamma gjorde det ena eller andra. Vad som hände igår har hon tydligen ingen minne av. Så där träffade Lina rätt med sin chansning. Att nu rätta uppgiften och säga att det var i onsdags de pratade om Olas övernattning skulle varken göra till eller från. Eftersom mamma inte minns det heller. Förresten gav hon ju aldrig riktigt sitt tillstånd. Så Lina gör klokast i att tiga om detaljerna i deras glömda samtal. Det går en stund då det inte blir något mer sagt. När Lina smygtittar upptäcker hon att mamma sitter och småler. Nå, hon har nog druckit i alla fall, fast hon verkar nykter. Vad är det, frågar Lina. Är det något som är roligt? Mamma nickar men dröjer med svaret. Till slut, när jag tänker efter så är det inte så dumt. Jaha, hur så? Jo, för jag får besök ikväll. Och då är det ju bra att Ola inte är här. Aha, där kom förklaringen till att hon pallrat sig ur sängen och verkar vara i form. Men besök, något så sällsamt att det är otroligt. Jo du, myser mamma när hon ser Linas förvåning. Du kanske också kan ligga över hos den där Filip, eller någonstans. Knappast, säger Lina. Vem är det som kommer? Det vill du veta. Lina gissar att hon får veta utan att fråga en gång till. Besök. De känner ju ingen som kan tänkas komma på besök. Socialen gör väl inga besök en lördagskväll. Mamma tycker tydligen att det är bra om Ola och Lina inte är hemma. I så fall är det ingen vän till familjen som kommer. Det finns för övrigt inga vänner till familjen. En granne? Mamma hatar alla grannar. De spionerar och skvallrar, säger hon. Nå, Lina behöver inte fundera så mycket längre. Mamma spricker nästan av viljan att berätta, trots att hon håller inne med hemligheten så länge. Det är en kille som jag har lärt känna, kommer det. Och hon ler så att Lina skulle kunna räkna tänderna på henne. Nej, stönar Lina. För hon minns att det faktiskt har hänt någon gång förut. Och det var inte alls bra. För hur lär mamma känna någon? Och vem lär hon känna? Den gången var killen en gubbe från trakten kring systemet. Det är där hon hittar folk. Han var dragen när han kom. Mamma var dragen när han kom. Och värre blev det vart efter kvällen gick. Är det samma sort nu så är det verkligen bra att Ola inte är hemma. Vad stönar du om? Det här är en gentleman. Du behöver inte sätta upp den där minen. Precis som inte jag skulle kunna träffa trevliga människor. Jag bjuder väl hit vem jag vill. Visst, jag har inte sagt något annat, nickar Lina. Som det ser ut här så kommer han nog bara en gång, om det är så fin herre. Som det ser ut här, vad menar du med det? Vi hinner väl plocka undan lite. Och du kan ju alltid dammsuga om du tycker att det behövs. Det är inte min kille som kommer. Vad trevlig du var idag då, morrar mamma. Tänker du förstöra alltihop för mig, eller vad är det med dig? Lina svarar förstås inte på en sån fråga. Det spelar för övrigt ingen roll vad hon än kan hitta på att säga eller göra. Hon har visat upp en sur min inför planerna och det räcker för att vara onåd hela kvällen. Nu är det bara att hoppas att killen inte är av precis samma sort som den förra. Det måste ju finnas vettiga människor ute i världen. Det måste finnas någon minsta lilla chans att mamma råkar träffa en sån och att han nappar på hennes charm. Tänk vad orimligt, men underbart, om hon har råkat ragga upp en präst eller kurator eller någon annan hederlig typ som kan vända hennes liv, kan få henne att släppa spriten, kan göra henne till en vanlig, riktig människa. En mamma som Lina inte behöver skämmas för, inte behöver oroa sig för. Tänk bara. Håll dig inne i ert rum, rycker mammas röst Lina tillbaka från drömmarna. Du får vara med på middagen, men sen drar du dig tillbaka. Begrips? Middag? När kommer han? Hur länge ska han stanna? Det här är en gentleman, sa jag ju. Det föreställer väl ett svar. En gentleman bjuder man inte in på bara en kopp te. Man bjuder på middag. Man bjuder på något före och något efter. Man fyllnar till och man säger åt dottern att dra sig tillbaka. Vad som sen händer angår bara gentlemannen och värdinnan. Tack, Filip. Tack, Solveig. Tack för att ni tar hand om Ola just den här helgen. Kapitel 13. Mamma har faktiskt jobbat en hel del med att försöka snygga till lägenheten. Lina måste gå till containrarna med tomglas och pappersskräp. Hela kvarteret stirrar med stora fönsterutor när glasen skramlar i iglon. Något annat hjälper hon inte till med. Säger flera gånger under dagens lopp att det inte är hennes kille som kommer. Mamma fixar hur länge som helst framför spegeln för att hitta sitt eget ansikte bakom det där som syns numera. Spraya sig och klär sig fin, som hon tycker. Men varje plagg som har varit fint någon gång är nu några nummer för litet. Vilket är värst? Om man måste välja. En mamma som slafsar omkring utan att bry sig om hur hon ser ut. Eller en som misslyckas med att snofsa upp sig. Tyvärr får Lina inte välja. Hon har båda dera. Själv skulle mamma välja varianten som inte bryr sig, förstår Lina när hon ser mamma gråta inför spegelns envist tigande svar på hennes "säg mig vem vackrast i världen är". Mamma tröstar sig och hämtar mod, häller upp och skälper i sig ett glas, ställer sig vid spisen, blandar och ger. Det har hon förberett, det syns. Och trots allt måste Lina erkänna en sak och berömma mamma för den. När hon någon gång lagar riktig mat blir det gott. Gamla takter, muttrar hon när Lina berömmer henne. Ränderna går aldrig ur. Hon har styrt och ställt i ett stort kök en gång i tiden. Restaurang eller något liknande. Det gick bra så länge det gick, sa hon när hon berättade om den tiden. Varför det till slut inte gick har hon däremot inte sagt något om. Du kan väl duka åtminstone, ber hon. För tre om du vill vara med. Annars blir det för två. Det sista förstår Lina att tyda. Dukar hon inte får hon inte någon middag. Ikväll äter vi väl inte vid köksbordet? Självklart inte. Frågan är bara hur de ska göra istället. Det går inte att äta middag vid soffbordet. Det skulle nästan bli att ligga till bords. Mamma kliar sig i huvudet med stekspaden, skaftet. Men bestämmer att de makar undan soffbordet. Ställer in köksbordet. Pallar upp det korta benet med en fickalmanacka. Ställer dit stolarna. Lägger duk på bordet och kuddar på stolarna. så blir det nära på lika fint som på restaurang, säger hon, nästan belåtet när hon granskar resultatet. Ganska rena glas av olika slag plockar hon ner ur skåpet. Instruerar Lina vilket som ska stå längst till vänster. Hon passar på att hälla upp en skvätt i det alldeles vanliga dricksglaset bredvid spisen. En ganska stor skvätt, tycker Lina, som märker att mamma har blivit betydligt ostadigare i rörelserna medan de möblerat om. Hennes vacklande kan knappast bero på ansträngningen, för så tungt var inte det jobbet. Hon måste ha hällt i sig några skvättar utan att Lina såg det. Så ringer dörrklockan. Öppnar du, säger mamma. Det kan ju vara någon annan. Vi ska inget köpa. Men jag vet ju inte om det är han eller någon annan. Jag vet inte hur han ser ut. Vad bra det skulle ha varit nu om de hade haft ett kiköga i dörren. Men det vill inte mamma ha. För det glimtar till en förändring i kikögat om hon kommer innanför och kikar. Och då vet den som står där utanför att hon är inne. Och det behöver ingen veta. Och så finns det linser som man kan sätta utanpå kiklinsen och utan vidare se in i lägenheten med. Och då kan vem som helst stå där och spana. Och inte heller kan man lita på den som kommer och borrar upp hålet och sätter dit kiklinsen. För han kan passa på att göra något med låset så att vem som helst kan komma in. Alltså har de inget kiköga och alltså vet man aldrig vem som ringer på dörrklockan. Och alltså är det bäst att inte öppna när det ringer. Och inte fånig, säger mamma. Det är klart det är han. Då så, var inte fånig själv. Jag måste, förklara mamma och försvinner in på toa. Öppna nu, ekar det där inifrån. När det ringer en tredje gång känner Lina sig tvingad. Låser upp och öppnar. Gubben utanför är helt säkert rätt person. Han har det där ansiktsskinnet som de får, de där som hänger på torget utanför systemet. Han gömmer något bakom ryggen. Ögonen fångar in Lina och munnen brer ut sig på god väg att ta in en banan på tvären.
Nej, nu tror jag nästa jag kommit fel, säger han förtjust. Men det står ju en sån här på lådan. Det var väl hit man blev inviterad.
En gentleman. Jaha, en som har ansträngt sig för att ge ett gott intryck. Under den oknäppta jackan skymtar en kavaj i samma tyg som byxorna. Skjorta lite skrynklig och en slips som ser konstigt knuten ut. En svag spritdoft berättar att han också har hämtat mod med hjälp av en skvätt eller några stycken. Det är nog rätt, säger Lina och stiger åt sidan. Han kliver förbi. Bakom ryggen har han både blommor och en systempåse. En gentleman var ordet. Hon låser dörren bakom honom. Han trasslar med skorna.
Nej, vad är det han har? Galoscher, inser Lina, fast hon aldrig har sett några förut.
Så det finns galoscher i världen i alla fall, och det finns folk som tar dem på sig.
Mamma träder ut från toan.
Tompa, utbrister hon, vad roligt!
Taram, trumpetar han och sträcker fram blommorna. Men Tompa, inte skulle du...
Mamma viker undan pappret och hittar en knippe tulpaner innanför.
Taram, en gång till. Påsen fram. Men har det blivit alldeles?
Den här gången blottar hon inte innehållet. Det är hemligt så länge Lina står och tittar. Mamma ger Lina tulpanerna. Det betyder att hon ska gå ut i köket och hitta en vas. De tu kramar om varandra.
Inte visste jag att du har så fint lammkött hemma, flinar Tompa vid hennes öra. Passa dig din bock, skrattar mamma.
Lina hittar en vas. Tulpanerna spretar fult när hon har fått dem ur plastomslaget med den röda prislappen från ICA. Vasen passar inte alls. Det spelar inte henne någon roll. Hon trycker fast prislappen på vasen och placerar allt sammans på bordet. Salongsbordet, som det heter nu.
Hur kan tulpaner vara så fula?
Mamma och Tompa står i köket och tar en välkomstdrink som spriten heter i de fina kretsarna. Gentlemannen blinkar med en ögat mot Lina och höjer sitt glas.
Skål för ungdomen! Framtidens hopp!
Lina blinkar inte tillbaka. Hon ler inte ens. Hon har bestämt sig för att stirra. Vuxna blir besvärade när barn stirrar dem i ögonen utan att le eller säga något. De har en massa saker gömda djupt nere som lossnar av stirrandet, flyter upp och skaver på samvetet. En gång har ju varje vuxen varit barn och lovat sig själv att aldrig, aldrig. Nu står där en unge framför den vuxna och tvingar med sina omedgörliga ögon upp de där löftena till minnets yta. Och den vuxna människan skäms över alla svek mot sig själv och försöker att titta åt ett annat håll.
Radio Tyresö tackar Tyresö-författaren Peter Paul för hans uppläsning ur sin bok En vän som heter Mia.